Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Katarina-podden. Den här gången ska jag ha min gäst med mig och hon ska snart få presentera sig. Den här gången tänkte jag att vi skulle prata om personlig utveckling med inriktning på skuld och skam. Det är ju ganska jobbigt ämne, eller ämnen, men vi ska också försöka ta bort lite myter på lite saker och ting. Då säger jag varmt välkommen till Anna Torsdotter.
Tack.
Välkommen till min podd.
Roligt.
Ja, hör du. Vi ska ju prata lite skuld och skam, tänkte jag. För att det är ju ett väldigt känsligt ämne. Och jag vill att vi ska ta bort en massa myter. Men jag tänkte först att du ska få presentera dig själv lite grann. Vem du är och vad du gör. Så varsågod.
Ja, alltså jag började egentligen min bana redan för många, många år sedan. 95 så startade jag min verksamhet med en alternativ förmedling inom hälsa och personlig utveckling. Och sen höll jag på med det till 2013. Men innan dess så kände jag på mig att jag kanske skulle göra någonting annat. Så då utbildade jag mig till tantraterapeut och sexability coach. Och det är det jag jobbar med just nu. Lite kort var det ju.
Ja, det var väldigt kort. Det var just det där med tantra och sexability som jag vill baka in i det här med skuld och skam. För att jag vet att vi, även jag, men lyssnare har ju bär ju på de här små sakerna. Så jag tänkte att vi skulle lyfta fram det lite grann. Men du nämnde det här ICON och det är där du och jag träffades första gången. Det är ju sedan 1995.
Så det, ja, jag tror nästan att det kunde ha varit där i början, precis.
Ja, jag tror det också. Jag trodde först att det var 94, men det var nog 95. Jag har lite dålig
koll. November 95 startade jag. Och då gjorde jag ju lite marknadsundersökningar först och sen började jag på att besöka alla mässor i Sverige och det var ju på en sådan som vi träffades.
Stämmer det.
Och jag har knutit många kontakter i Stockholm och du var en av dem.
Ja.
Och sen har vi hållit kontakten på ett eller annat sätt. Vi har följt varandra på nätet och
Det har vi verkligen och det är jag jättetacksam för jag tycker du är en sån härlig person. Det är därför jag behåller dig. Verkligen. Jag tänkte också så här, Anna, att självklart, var kan man hitta dig någonstans? För du har ju en egen podd också.
Absolut. Ja, jag har en, den heter Nyfiken på Tantra-podden. Och den finns ju där poddar finns, kan man säga. Den startade jag egentligen mer som ett roligt projekt i början av 2021. Mer för att se vad som var möjligt helt enkelt. Och därför att jag hade själv läst en massa historier och berättelser kring andra människors resor in i den tantriska världen. Så det var på det viset jag startade för att jag själv ville berätta min resa. Och nu publicerar jag avsnitt 35 på lördag.
Fantastiskt. Precis. Och jag gick in och av en händelse så det var därför jag ville ha med dig i min podd. För att jag helt plötsligt så bara kom din podd upp i mitt flöde. Och jag lyssnade faktiskt lite grann där på några avsnitt. Och ja, för att så här, tantra är ju väldigt, vad ska jag säga, inte känsligt, men det är ju belagt med något konstigt, underligt. Man tror att det här ska vara fula kuppar och liksom, du vet, sådana saker. Men jag har ju gått i lite Ambre-skola och han pratade ju också om tantra. Och han förklarade att tantra är ju någonting man kallar för funktion. Och jag tänkte att du skulle få berätta mer för våra lyssnare. Vad är egentligen tantra? Så nu får du berätta, Anna.
Ja, alltså jag brukar förklara tantra med att det är ett sätt att vara eller ett sätt att leva. Och lite grann beroende på vem du pratar med så får du en speciellt individuell version. Så därför får du ju min version nu.
Mm, precis.
Jag pratar ofta om att det kom ju från Indien. Och det var från början en religion i början av typ 1500 till 2000 innan Kristus påbörjades detta. Och sen så, ja, det var väl ganska stort då, men sen så blev det, de väl förföljda på ett eller annat sätt. Så de var mer eller mindre tvungna att gå under jorden på 1500-talet då, efter Kristus. Och det överlevde tack vare yoga och taoismen då. Och lite andra sådana läror. Mm. Och sen var det då på typ för 100 år sedan kanske, eller lite längre, så var det någon man, såklart typ så, som åkte i Indien och hittade de här skrifterna som hade med tantra att göra. Och han kom väl, om han kom från USA eller England kan jag inte veta säkert, men det var ett engelsktalande land i alla fall. Så han hittade de skrifterna som hade att göra med sexualitet och tänkte, aha, det här kan vara någonting för oss i västerlandet att utforska, eller i alla fall tyckte väl han det. Så att han tog den biten med sig, och sen så har det då funnits i olika varianter här. Det var ganska mycket på 90-talet, vet jag själv. Jag var inte så gammal då, jag tyckte väl att det var lite väl suspekt och mystiskt då, och inte någonting som man egentligen faktiskt ens ville beblanda mig med. Och jag har förstått av mina kollegor som jag har nu att då på 90-talet var det verkligen suspekt. Alltså då var det ganska mycket sex, orger och massa sånt som man kanske tyckte var lite konstigt att hålla på med.
Mm.
Men nu för tiden så finns det massor med olika varianter av tantra kan man säga. Och jag brukar förklara det med att det är som ett koncept eller som ett paraply. Så tantran är liksom övergripande begreppet. Och inom tantran så ingår ungefär 110 olika tekniker och metoder. Varav sex är en metod och mindfulness är en annan. Mantra, sång ytterligare en. Och sen har du yantra och allt vad det nu heter, alltså indiska namn, och yoga ingår också, som jag själv inte så himla insatt i. För att det jag håller på med, det är att jag vill lyfta upp tantra som en teknik för att hitta sig själv, att komma in till sin innersta kärna, att vara mer närvaro och medvetenhet och kommunikation, och på det viset komma närmare sig själv och sin egen kärna. Och på det sättet också att släppa en massa oro, massa skuld, massa skam, och inte oroa sig så mycket för det som verkligen, för det som har varit eller det som ska komma. För är man i de känslorna så är man ju inte i nuet.
Gud, vad spännande.
Ja, och det som är intressant är ju då också att i media så lyfts ju detta upp att det bara handlar om sex. Men det är ju också ett sätt att sälja lösnummer, såklart.
Mm.
Jag har varit med i tidningarna, Expressen till exempel, många gånger. Och trots att jag gärna hade velat att de hade skrivit helt andra rubriker, så har de såklart slagit upp den med stora, feta överskrifter där det lilla ordet sex finns med. Just för att folk ska köpa de här tidningarna.
Mm.
Så. Men sen är det också så att eftersom många tror att tantra är lika med sex, så kliver man in i den tantriska världen utifrån att man vill ha sex eller kanske bättre sexliv.
Mm.
Och det gjorde ju jag också när jag startade 95. Nej, jag startade inte 95. Jag startade 09 när jag gick min första tantrakurs. Då gick jag den för att jag skulle utveckla mitt sexliv. Men sen när jag väl var där så upptäckte jag att herregud, det är så mycket mer än sex. Alltså det är liksom, jag kan nästan säga det som att det har inte varit speciellt mycket sex för min del. Utan jag har hittat många, många mer, mycket mer av mig i den tantriska världen helt enkelt.
Mm. Det här är så spännande, Anna, därför att Det är ju så, det är precis som du säger, att ordet tantra är så jäkla laddat till någonting som det bara är en pytteliten del av. Och jag menar, jag har ju jobbat väldigt mycket med människor som har fastnat i fel del, eller hur jag ska säga, därför att de har ju ringt med och sagt, gud, hur ska jag ta mig ur den här tantrasekten? Och vi har sagt, vad då för någonting? Och då har de råkat illa ut av någon, ja, klåfingre typ. Mm. Och de är inte medvetna alls om vad det här handlar om. Så att det är ju liksom lite därför jag har det här, för att liksom ta död på massa myter. Och jag tänkte också det här med att vad skulle du vilja rekommendera till människor som söker det här och som kanske ska bli lite mer upplysta om allting? Vad skulle du rekommendera att de tittar på först?
Ja, men jag tänker ju såklart att de ska... Det är därför jag har startat min podd, såklart.
Ja,
man börjar lyssna på min podd. Det är alldeles gratis. Och jag berättar om min resa, helt enkelt. Och sen om man vill uppleva någonting. För tantra kan man ju läsa och läsa och läsa och läsa. Men man kommer egentligen aldrig förstå vad det handlar om. För man har fått en upplevelse i kroppen. Det är som att köra bil. Man kan läsa på i all evinnerlighet om hur det är att köra bil. Men man kommer aldrig förstå för man sitter i bilen, så tänker jag.
Mm.
Och då, om man inte ska gå någon längre kurs på en gång, så ska man, ja, då rekommenderar jag helt enkelt att man ser till att komma på någon kväll. Alltså det finns ju någon upplevelsekväll, eller det finns på alla de större städerna i alla fall, så finns det möjlighet att gå på någonting sånt. Tillsammans med andra människor är det då i sig. Och vill man inte gå med andra människor, så kan man uppsöka en tantramassör till exempel och få en tantrisk massage. Vilket kan vara en nog så trevlig ingång till den här tantriska världen.
Mm. För att nu när jag tänker så här, så skulle man ju faktiskt nästan kunna säga att hela livet är ju tantrauppbyggnad egentligen. Eller? För att jag menar, det finns ju andlighet i det här också, och det är ju en upplevelse, och du har ju liksom, du är fortfarande aktiv i din andlighet och i andligt utövande, så här finns ju liksom vissa kopplingar som faktiskt hör ihop.
Jag ser inte alls att det är några täta skott på något sätt. Jag upplever ju att jag har fått mer tillgång till min intuition, min förmåga att känna tillit och även min andlighet när jag nu har gått in i det här med tantriska. Och ofta när jag beskriver hur det är att vara tantrisk, för det är nu egentligen att vara närvarande just precis nu, och beskriver olika situationer där man bara är, då kan folk säga så, men det där har jag ju redan gjort. Ja, säger jag, så enkelt är det att vara tantrisk. Så att det är verkligen inte någonting som man måste ha en partner för att hålla på med, eller måste ha sex för att hålla på med, utan man kan faktiskt vara tantrisk när som helst.
Mm.
Och jag tänker nog att jag är tantrisk just nu.
Ja.
Med dig.
Ja. Och det är ju det här som jag skulle slå myten på, att tantrisk är, och kanske också att det är det här inre sökandet, att man blir tantrisk med sig själv, tänker jag. För vi lever ju lite sån tid nu, med att grotta in som vi navelskådar.
Mm. Ja, för mig var det ju när jag startade min resa, jag insåg att jag kanske inte älskade mig själv så mycket som jag, inom situationstecken, då borde. Men alltså... Det var min största upplevelse på den första tantrakursen jag gick. Att jag insåg att jag inte hade tagit hand om mig själv så väl som jag borde. Så efter det har jag blivit mycket, mycket mer noggrann med vem jag träffar och vad jag äter och hur jag bor och vilka kläder jag har på kroppen. Alltså det blir så väldigt mycket större än vad man tror. Det här när man går in i det tantriska varandet, det tantriska tänkandet. Så att för mig är det ju, har det ju varit liksom en väg till lycka, hur man nu beskriver, definierar det. Men alltså, att vara i mer kontakt med mig själv, i mer kontakt med det som vill hända mig. Och jag har lärt mig att hitta mer tillit i mitt liv. och släppa mycket på kontrollen. För tantra handlar det om att vara just precis nu. Mm. Och då släpper jag ju både det som har varit och det som komma skall. Och när jag då kan vara närvarande i det som är just precis nu, då kan jag öppna upp saker och ting. Både som människor med möten, men också saker som händer mig. Som är bortom det som jag själv kan tänka ut. Mm. Och för mig handlar det ju om att då kan livet bli väldigt mycket roligare. När man ska ha full koll på allting.
Ja.
Eller hur?
Ja, det låter helt underbart faktiskt. Det gör det.
Mm.
Jag tänkte faktiskt att vi ska gå in på lite känsligare då, det här med sexability, för det nämner ju du. Vad är det då? Berätta.
Ja, sexability är ju ett begrepp det är ju ett nytt ord kan man väl säga. Två ord som man har satt ihop som handlar om sex och sensibility. Och ursprunget var ju då Lorenzo Stjernquist som startade han ville ha in att folk skulle bli mer medvetna om vad de höll på med när de höll på med sex, helt enkelt. Att hjälpa människor att bli mer medvetna, mer närvarande och att mer kommunicera sina behov. Och egentligen så tangerade det ganska mycket av vad tantran handlar om, men också om taoismen. Och han startade den här utbildningen då, som sexability coachutbildningen som jag har gått. Och sen så har det fortsatt, så vi har haft sexability festivaler. Och då skiljer man då på tantrafestivaler som är mer renodlad tantriska workshopsledare med sexability festivaler där man har alla möjliga sorters människor som jobbar med sexualitet på olika sätt. Men också med meditation och taoismen har ju fått en viktig plats. Och ja, det finns väldigt mycket mer att hämta inom sexability än inom tantra, som jag ser.
Mm. Wow. Ja. Mm. Vad kul. Det var jättekul. Jag tänkte faktiskt att vi skulle avsluta med någonting. Är det någonting du skulle vilja förmedla mer som jag inte tagit upp?
Jag vet inte. Nej. Då får vi i så fall göra en tilläggsvideo när vi kommer på det. Så, nej, jag vet inte.
Nej. Okej. Det här var jättebra, Anna. Toppen. Jag är jätteglad att du ville vara med i min podd och berätta om det här.
Vi kan ju inte prata så värst länge.
Nej, inte alls. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle kanske göra en fortsättning. En till. Det var jag tänkt. Jag ska klippa ihop det här sen. Såklart. Men skulle du vilja ha något avslutande ord på vägen till människor?
Ja. Jag har några nycklar som man kan använda sig av.
Ja.
Som jag lär ut i alla sammanhang.
Mm.
De tre viktigaste tantranycklarna. Så då guider jag dig, Katarina, helt enkelt. Och så får du uppleva de tre tantranycklarna just nu i stunden. Och så får du säga sen efteråt hur det var för dig.
Okej.
Okay. Och sen kan de som lyssnar följa ditt exempel. Så jag bara säger till dig att du just nu bara ska stänga dina ögon.
Mm.
Och så bara lägg märke till hur du andas just precis nu. Och det kan till och med vara så att din kropp tar ett extra djupt andetag. För när man blir medveten om hur man andas så tar kroppen chansen att ta ett lite djupare andetag än man brukar göra. Men tanken med det här är att du ska bli medveten om hur du andas normalt sett. För att kunna känna skillnaden och vad som händer i kroppen. Om du tar några extra djupa andetag. Ja, så om du gör det nu då. Så andas in genom näsan. Och ut genom munnen.
Alltså ut genom munnen var det?
Ja. Eller näsan. Du kan välja faktiskt. Det är mer att jag. Man väljer. In genom näsan och ut genom näsan. Om det känns bra.
Jag tror jag känner mig lite spänd. just för ja, avsnittet precis. Och jag säger jag har haft storstädning idag så jag tror det kan vara det. Mm. Yes.
Mm. Ja, när man andas och sen så när man andas lite så kan man uppleva att man får olika sensationer i kroppen. Det är ganska vanligt att man känner sig mer avslappnad. Mm. Ibland kan man känna sig mer trött och då brukar jag säga att känner du dig mer trött så är det en signal från kroppen som innebär att du kanske behöver vila mer än vad du egentligen gör. Mm. Och det är bra att bli medveten om det helt enkelt.
Mm.
Och du kan också känna att det pirrar lite grann i munnen, läpparna eller fingerblommorna. Och det är ett bevis på att du är mer i kroppen helt enkelt. Så det är det vi använder andningen till inom tantran.
Mm.
Och för att då förstärka den här upplevelsen så lägger man på ett ljud. Och det är en liten utmaning för de flesta. Men man kan träna när man är ensam. Så är man inte behöver genera någon eller sig själv. Så då blir det så här. Man andas in. Och så lägger man på ett ljud. Och gör man det några gånger så kan man uppleva att man blir ännu mer avslappnad i kroppen. Och dessutom så får man en naturlig massage på insidan. För att man kan känna att det blir som en vibration inuti, eller hur?
Ja, kanske det. Det där får jag nog öva på, känner jag själv.
Ja, visst.
Jag representerar lyssnarna just nu.
Absolut, men egentligen är det tre nycklar, men vi nöjer oss med två nycklar. För att just de här två nycklarna, de hjälper en att vara närvarande i det som är just precis nu.
Mm.
För ofta så håller vi ju andan i olika sammanhang och det som händer då det är att vi ofta tappar vår kraft och vi tappar vårt flöde och vi blir mindre och mindre levande ju mer vi håller andan. Det säger egentligen sig själv men ibland så behöver man faktiskt bli påmind. När jag börjar prata om det här med andning så säger ofta folk så här, då jag andas ju, annars hade jag inte levt. Nej, men man kan andas på många olika sätt.
Mm.
Antingen med fokus på att bara överleva eller fokus på att leva.
Precis. Jag tänker på att det är ju verkligen livsnödvändigt med andning. Jag tänker på barnafödande. Det är ju verkligen viktigt med att mamman ska andas rätt. Så tänker jag.
Ja, precis. Men även vi andra vanliga dödliga andas oftast inte rätt faktiskt.
Nej.
Så vi behöver bli påminda och uppdaterade på hur vi ska andas. Mm. Men oavsett hur vi andas så är det ju ett verkligt bra verktyg för att vara närvarande i det som är just precis nu.
Precis.
Och det hjälper oss också att släppa en massa stress, oro och utmaningar och allt det där som man inte vill ha längre.
Mm. Mm. Jag ska nog sätta mig i fåtöljen sen och ljuda lite, det ska jag absolut göra. Jag kände faktiskt att det var lite pirr i läpparna, det var lite sådär, en ny upplevelse.
Ja, vad du säger. Det är mycket enklare än man tror. Mm. Alltså, vem som helst kan bli tantrisk. Och många, en del säger så, men vad är skillnaden mellan mindfulness och tantra? Och det är ju inte det att det är någon skillnad, utan det är bara att mindfulness är ett av de metoderna som man använder inom tantra för att komma mer i kontakt med sig själv.
Mm.
Så att, mm.
Precis. Jättekul, Anna. Tack så jättemycket. Mm. Jag kommer att ta med dig igen.
Ja, vad roligt.
I lite andra sammanhang, känner jag.
Ja, jag pratar gärna, som du hör.
Jajamän. Mm. Så tack så jättemycket. Så ses vi.
Ja, det gör vi. Ha det bra.